Han var en av medeltidens stora lyriker med ett digert testamente, men samtidigt en dömd mördare, inbrottstjuv och medeltida gängmedlem. En missdådare med det skrivna ordets gåva. Du lyssnar på Litteraturväven, ett poddradioprogram från Oxelösunds bibliotek om gestalter ur litteraturhistorien. Idag berättar vi historien om François Villon, gangsterpoetens testamente. Jag heter Jonas Ståhl. Paris, Saint-Benoît, 5 juni 1455. Kyrkklockorna ringer och husen har dekorerats med färgglada tyger och gröna kvistar. Paris är en stad klädd för fest. Den katolska högtiden Corpus Christi, Kristi kropp och blods högtid, firas till de heliga sakramentens ära. Genom gatorna paraderar munkar i sina långa mörka kåpor, dinglande med rökelsekar i händerna. Runt om springer Paris små lortiga barn kors och tvärs i hopp om att fånga något i flykten från alla de gastande gatumånderna. Stadsborna kastar blommor och blad längs med munkarnas procession som sedan trampas ned bland kullerstenens träck och gyttja. Några stenkast bort på en bänk vid Saint-Benoît-klostret sitter den 24-åriga studenten François Villon tillsammans med en prästvän och en ung flicka. Sommarsolen håller på att gå ner bakom klostret. De tre vilar sig efter en hel dags festligheter. De har vandrat fram och tillbaka i kvarteren, som bär namn efter sitt kloster. De kringliggande husen har dragit för fönsterluckorna. Mörkret omhöljer allt mer staden, då den enda gatlyktan som tänds är utanför Grand Châtelet, ordningsmaktens högkvarter och tillika fängelse. Kanske sitter de tre och diskuterar på vilken krog de ska avsluta kvällen, för vinet flödar i Paris med dess runt 4000 vinstugor och krogar. Och Villon och hans kamrater är några av dess flitiga besökare. Prästvännen ska precis föreslå en för alla kärt tillhåll, krogen Pomme de Pin, då två män stannar upp en bit ifrån dem. Det är prästen Philippe Sermois och bokhållaren Jean Lermadi. Den senare kikar mot stenbänken, rycker tag i sin kollega och pekar mot de tre. Så fort Sermois får syn på Villon störtar han fram mot honom skrikande: "Vid Gud, nu har jag hittat dig och nu ska du få det hett om öronen." Villon försöker resa sig, men knuffas tillbaka medan de få förbipasserande som är i närheten kvickt lämnar platsen. Villon frågar honom varför han är så arg. Den upprörde prästen svarar inte, utan sliter fram en kniv och viftar med den framför Villon som försöker skydda sig. Samtidigt som han gör en snabb rörelse för att komma undan känner han ett sting. Instinktivt tar han sig för ansiktet. Han kan känna blodet över sina fingrar. Sermois har knivskurit honom. Ett djupt jack genom överläppen. Blodet pumpar ymnigt över hans tänder och haka. Villon famlar efter sin egen kniv, lyckas rycka upp den ur sitt bälte och hugger av alla krafter sin anfallare i ljumsken. Sermois skriker och faller ihop, överraskad och allvarligt skadad av motangreppet. Villon ser sin chans och rusar iväg, knuffar till följeslagaren Jean Lemadi och beger sig i riktning mot klostret. Sermois upptar trots sin skada jakten vilt viftande med sin kniv och skriker om hur han ska sprätta upp Villon. Villon springer för sitt liv. Han zigzackar genom klostergården men finner sig snart instängd in till klostrets murar. Där står de återigen öga mot öga som två blodiga skuggestalter i klostrets trädgård. De vitt uppspärrade ögonen flackar över varandra. Vem ska ta det första initiativet? "Det här är blodets högtid, minsann", hinner Villon tänka innan Sermois rusar mot honom. I panik fångar han upp en gatsten vid sina fötter och höjer den över huvudet. En matt men dödsspringande smäll hörs då Villon drämmer till sin angripare med stenen. Han träffar huvudet. Sermois faller ihop och Villon tar till flykten igen. Utmattad, omtöcknad och blodig tar han sig till Rue de la Harpe, sökandes efter fältskären. Väl där sys han ihop och uppger falskt namn när han ombeds lämna det till fältskärens rullor. Han fortsätter sin flykt och lämnar Paris bakom sig. Angriparen, Sermois, förhör sig och uppger att han förlåter Villon. Sedan förs han till en närliggande sjukstuga där han avlider. Villon, som kallats till den kungliga domstolen, döms i sin frånvaro till förvisning från Paris. Men då är han utanför stadsgränsen och har redan hunnit bekanta sig med Coquillarderna, snäckans bröder. Det avskydda och skräckinjagande banditgänget som härjade runt om i Frankrike i mitten av 1400-talet.
Ur balladen om Gallien. Här i Paris, en schysst och mastig stad, där hängda torkar tätt i rad vid rad. Där halkar repet lätt och gör det glad. Där smyger lösdrivare av varje sort och grad. I öronlösa tjuvarnas parad, som dukade på kåkens prima halm. Hej, vilken latsch och dans och mysig salm. Men Coquillarden hovar sig i snara. Om ej han vill, han flyr stadens kvall. Men värst av allt är Gallien, den får vara. Du nekar broder naturligtvis, då baxar du ditt stöldgods från snutar och gris. Att sitta häktad på kåken i Paris, det är som att få pröjsa ockrarpris. Bakom ett galler kan man singa flis. Sätt knifen i någon förnäm sprätt. Kniva gör knoget ganska lätt. Ryck rubbet till dig, det är ingen fara. Så länge ingen snut har dig sett. Men värst av allt är Gallien, den får vara. Hur knegar du som hallik alla dagar? För samman horbock och slinka par om par. Och låter dem i bänken kvarta kvar. I skumnatten ligger kusten klar. Så snor du alla prylar snitsarna har. Men se upp för snuten, vapenprydd. Och om de kommer, splitta och sök skydd. Du måste hålla käften, inte blara. För den är helt förlorad som blir insydd. Men värst av allt är Gallien. Den får vara. Prins, skurk, ett sanningens ord jag randar här. Så många Coquillard för allt det där. Har ömkligen förgåtts i Galliens snara. Och då förstått det budskap jag bär. Men värst av allt är Gallien. Den får vara.
Första stoppet för Villon blir drygt en mil utanför Paris. Hos en barberare vars salong fungerar som förtäckt bordell under ligans beskydd. Villon var inte främmande för den undre världen. Men efter mordet på Sermois kom hans kontakter med Coquillarderna att fördjupas. Med hjälp av de nära vännerna och tillika ligamedlemmarna Colin de Caillot och Robert de Montagny. De två kom några år senare att gripas och avrättas för sina försyndelser. Coquillarderna var missdådare i alla tänkbara former. Stråtrövare, ficktjuvar, falskspelare, rånare och lönnmördare. Och av flera olika nationaliteter. Fransoser, spanjorer, tyskar, italienare, skottar och engelsmän. Många var före detta legosoldater som entledigats efter hundraårskrigets slut 1453. Nu befann de sig strövande på vägarna genom Frankrike. Coquillarderna kunde härja i stort sett fritt genom landet då Frankrike var en nation i förfall efter det sekellånga kriget med England. Coquillarderna var en brokig skara ogärningsmän vars värsta falang sysselsatte sig med att överfalla oskyldiga bybor, bränna ner deras hus, stjäla det lilla som fanns samt våldta och mörda. Namnet Coquillard kom från franskans coquille, ordet för skal. Det hade de fått på grund av de snäckor som de dekorerade sina huvudbonader med. Ordet var också en anspelning på de manliga och kvinnliga könsorganen och mycket likt samtida franska uttryck för tiggare och landstrykare. De levde och opererade över hela Frankrike, gäng på runt 100 bröder och talade en alldeles egen, för utomstående obegriplig, jargong. Vilken Villon behärskade och roades av. På Kungliga biblioteket i Stockholm finns 6 av de 11 kända tjuvballaderna av Villon. Alla skrivna på Coquillardernas jargong. Manuskripten införskaffades av drottning Kristina under en Frankrike-resa 1650. Efter ett par dagar undan gömd på bordellen är det återdags för Villon att ge sig av. Han måste öka avståndet till Paris, finna en plats där han kan känna sig säker från lagens långa arm. Han finner den i Orléans, cirka 10 mil sydväst om Paris, i tjuvbrödernas trygga famn. Och det är här han förvandlas från en ung lovande student, om än rätt stökig sådan, till en råbarkad yrkesförbrytare. Författaren Frans G. Bengtsson skrev i sin essä om Villon att det är svårt att tänka sig honom i någon som helst positiv förbindelse med lärdom och vetenskap, utom möjligen som ledare av ett seminarium i tjuvspråk. Villon förklär sig som gårdfarihandlare och ger sig tillsammans med kokiladerna, troligen ut på rån- och inbrottsturné längs med landsvägarna. Kanske är det de enkla pengarna som lockar, eller har han helt enkelt tjusats av det brottsliga livets bana. Något som är säkert är att Villon vet vad som väntar den kokilad som grips. I Paris avrättas bröder och andra ogärningsmän på galgbacken i stadens utkanter i ett 2 våningar högt byggnadsverk med bjälkar som kan bringa döden åt 50 förbrytare åt gången. Där dinglar de hängda kropparna för vinden och slits i stycken av asfåglarnas giriga näbbar tills de förvandlas till benknotor och faller ner till marken. En ständig påminnelse till stadens invånare vad som väntar en lagöverträdare. Under medeltiden är döden alltid närvarande och avrättningarna är de fattigas nöje. Mest publikfriande är de offentliga avrättningarna på torget vid grismarknaden i staden. Där har parisarna kunnat bevittna flera bålbränningar och framförallt den kanske mest publikfriande avrättningsmetoden. Kokning i olja. Den dömde, bunden till händer och fötter, sänktes ned i en stor kittel med kall olja. Sedan tände bödlarna eld och publiken väntade med spänning på den dömdes förtvivlade dödskamp i den kokande oljan som kunde pågå i timmar. Döden väntade i varje hörn, framförallt på den som valt brottets bana. Villon bjöd in döden i sitt liv och i sin poesi med fruktan och tillförsikt. Paris, julen 1456. Villon har benådats och återvänt hem. Nu sitter han i sin dunkla kammare och skriver. Sorbons klocka sjunger över Paris. Klangen får honom att lägga ifrån sig sin penna. De senaste dagarna har han som stucken av ilskna bin hetsats av sin fantasi. Han befinner sig i vad han beskrev som ett tankerus där förståndet vilar sig. Med ungdomlig iver arbetar han fram stycke efter stycke med 8-radiga strofer. Han skriver i trubadurdiktningen och botgöringslyrikens tradition, men som en katt bland hermeliner. Verserna, som senare kom att få namnet Det lilla testamentet, är en försmak av vad som komma skall. En under medeltiden populär form av skälmsk diktning utformat som en sista vilja. Han tär som en känsla av att ha levt ett långt liv och att hans undergång är nära. Han är blott 25 år gammal, men medellivslängden var bara runt 45 år under medeltiden för den som överlevt barndomens faror. I sina strofer skänker Villon till var och en efter vad denne, enligt honom, förtjänar, till präst som till prostituerad. Det är de fattigas, de marginaliserade och underkuvades diktverk. Villon slår ner på den korrupta samtidens överhöghet där ideal och verklighet står fjärran från varandra. Dikterna är fulla av samtida anspelningar och galghumor. Han blåser ut talgljuset och sveper rocken om sig för att hålla decemberkylan borta. Julen står för dörren. Han är trött och frusen. Frosten knastrar på fönstret. Kanske är det de smädande raderna om sin forna och kanske enda förälskelse han just avslutat. Den avvisande Catherine. In på bara skinnet piskas han framför hennes bostad, förödmjukad och tillintetgjord för några nedgörande strofer han tillägnat sin forna kärlek.
Ur det stora testamentet. Och om mig själv ett ord till slut. För kärlekens skull jag pryglats naken. Det har jag ej bekänt förut. Mamsellen, det vår cell haft smaken att skaffa mig den ömma baken.
För en poet måste vakta sin tunga. Ett övertramp är aldrig långt borta för den som häcklar makten och de av bättre börd. Villon är mycket av en bångstyrig rebell, men han vet vad som hänt andra. Att poeter fått skaka galler i Châtelet-fängelset och blivit ihjälslagna för sina verser. Han tror sig hittat var gränsen går. Antagligen läser Villon sina alster högt bland sina tjuv- och drinkarbröder för gatflickor och studiekamrater. På krogen testar han sina verser. När det fungerar höjs bägare och glas till luften av uppskattning.
Ur det lilla testamentet. Så skrev han under julens stjärna, just den beryktade Villon. Han åt ej torra frukter gärna, fast själv förtorkat, svart och brom. Han skänker tält och paviljong åt sina vänner, de var flera, än styrarna som är igång. Själv äger han nu inget mer.
Men att Villon inte äger något stämmer inte julen 1456. Han har för första gången i sitt liv ett överflöd av pengar. Han frekventerar de lokala krogarna, bjuder sina kamrater och tumlar i morgontimmarna hem till sina kammare för att sova ruset av sig. Men mynten har sin baksida. De införlivar en osäkerhet hos Villon och får honom åter att fly från sitt älskade Paris. Varför? För att ta reda på det måste vi backa tillbaka till början av december månad 1456. I ena hörnet av krogen La Mille kurar fem män kring ett ekbord i det flammande ljuset från en lykta. De dricker varmt vin med kanel för att få upp värmen i vinterkylan. Alla är kända ansikten på krogen. Där är Villon och bredvid honom sitter hans gode vän, yrkesförbrytaren Colin de Caillot. De övriga är Petit Jean, professionell inbrottstjuv och som son till en låsmed, fenomenal med dyrka. Bredvid honom Guy Tabaret, gammal fängelsekund och studiekamrat till Villon. Och till sist en avfälling till munk med fördelen att bära samma namn som tjuvarnas skyddshelgon, Sankt Nikolaus. Alla har de samlats vid La Mille, då kyrkklockorna slog nio. Nu smuttar de på sina värmande vinkrus. Samtliga sitter lutade framåt över bordet och formar en cirkel av förtroende för att kunna snappa upp vad de andra säger i krogens sår. Där och då läggs de sista pusselbitarna i en järv och väl förberedd plan. De ska göra inbrott hos teologiska fakulteten vid universitetet i Sorbonne och stjäla dess välfyllda kassakista. I vintermörkret rör de sig snabbt och försiktigt genom de trånga gränderna i riktning mot Sorbonne. Med ögon och öron på helspänn för att undvika patrullerande statsvakter. Vid ett ubåthus vid universitetet tog alla utom Guy Tabaret av sig sina kappor för att smidigare klättra över en mur och in till universitetsområdet. Tabaret, som var den med minst erfarenhet av brottets praktik, lämnades bakom som utkik mot analkande patruller. Villon, som spenderat de senaste 10 åren på universitetet, är den som leder vägen in på området. De forcerar ett par robusta ekdörrar och tar sig sedan igenom sakristian till ett omklädesrum där kassakistan finns. Petit Jean börjar genast arbeta med den järnbandsklädda kistan, försedd med 4 lås vars nycklar bars av 4 olika domkyrkopräster. Rummet fylls av dyrkarnas skrapande och klickande mot låsmekanismerna. De 3 hukar sig över Petit Jean medan han säkert arbetar sig igenom lås efter lås. Bytet, 500 guldekus. Ungefär 1,2 miljoner svenska kronor i dagens värde är en hel förmögenhet. Omsorgsfullt sätter Petit Jean tillbaka alla lås innan de ber sig av. Utkiken Guy Tabaret fick 10 mynt för sina tjänster medan de övriga delade på resten. Var och en smög de tillbaka till sina hem för att dagen efter mötas på La Mille igen och fira den järva kuppens framgång. Först i mars året därpå upptäckte stölden, men ingen kom kvartetten på spåren. Skulle de upptäckas och fångas var det galgbacken som väntade de 5. Men alla hade redan lämnat Paris bakom sig. Det är lätt att tro att François Villon var en borgarslyngel till student som förleddes av den brottsliga banan. Ett offer för sin omgivning. Ett skolexempel på att hamna i fel kretsar. Men den bilden är långt ifrån sann. Så vem var han? Vilken var hans bakgrund? Villon föddes in i djupaste fattigdom 1431. Samma år som Jeanne d'Arc brändes på bål och dömd för kätteri. I hundraårskrigets kölvatten är Paris en stad i extrem fattigdom och nöd för större delen av befolkningen. Bara en liten klick av adeln och prästerskapet levde i lyx medan resten svalt. Paris med dess trånga och överfulla gator var smutsens och stankens huvudstad, ständigt hemsökt av smittsamma och dödliga sjukdomar. På nätterna hörs vargarnas yl. Invånarna reglar sina dörrar, medan vargflockar löper vilt genom stadens gator, lemlästar folk i jakt på föda och gräver med sina tassar upp liken från kyrkogården. Villons föräldrar var fattiga, och tillsammans med modern spenderar han sina första år längst ner i smutsen och fattigdomens Paris. Men som sjuåring kommer en livsavgörande vändning för den unge pojken. Han adopteras av Guillaume de Villon, kaplan i Saint-Benoît-klostret som tar sig an Villons skolning och uppfostran. Som 12-åring skrivs han in på universitetet och klär sig i studenternas svarta, heltäckande klädsel med dess kåpa fälld över huvudet. Som student är Villon antagligen en av dem som stökar runt på Paris gator. Stjäl, super, ligger med gatflickor och hamnar i slagsmål med stadens gendarmer.
Ur balladen om tjocka Margot. Om jag vill famna denna sköna nu, ska jag då kallas galen eller dum? Hon har behag som räcker till för sju. Hos varje hallik har hon hjärterum. Sen älskar vi. Hon släpper ut en fjärt, så mäktig svullen och förgiftat rå. Hon tar min topp som reser sig tvärt. Då skrattar hon och kallar mig gogo. Sen snarkar vi i fyllan båda två. Hon vaknar upp när hon får magbesvär och lägger sig på mig så stor hon är. Jag kvider platt och klämd liksom en lus. Jag blir fördärvad av Margots begär här i bordellen där vi håller hus.
Villon lever fan helt enkelt, försummar sina studier, men lyckas ändå hanka sig fram och klara sin examen. Men allt kommer att ställas på ända den där kvällen under Corpus Christi och mordet på Sermois. Och efter inbrottet i Sorbonne flyr han återigen Paris i ett försök att hålla ordningsmakten på tillbörligt avstånd. Han vandrar längs landsvägarna och besöker höga herrars slott och herresäten för att erbjuda sina tjänster som skald. Det går inget vidare. Från ett av slotten sparkas han ut efter att antagligen ha uppträtt dyngrak och oförskämd. I juni 1460 arresteras han i Orléans för ett brott vi inte känner till. Villon erkänner sig skyldig efter tortyr och döms till döden, men benådas och släpptes fri. Nästa gång Villon ger sig till känna har han återigen hamnat i trubbel. Hans ogärning är även denna gång okänd. Men nu sitter han inspärrad i ett torn vid ett slott på landsbygden. Bunden för händer och fötter dras han ner i slottkällaren. Fyra män hjälps åt att spänna fast honom. Armarna utsträckta, likt Jesus på korset, med ben och fötter bundna till en ställning. En av männen snörar hans penis för att förhindra Villon att urinera, medan en annan bryskt trycker in en metalltratt i munnen på honom. Sen börjar de fylla honom med vatten, liter efter liter. Tills kroppen når bristningsgränsen och Villon nästan dränks. Skendränkningen kom att upprepas flera gånger under hans fängelsevistelse. Men återigen släpps han fri. Denna gång benådad av ingen mindre än den nye franske kungen Louis den XI.
Ur det stora testamentet. Och 1461 i nådens år är detta skrivet. Från fängelset, från blod och svett, har kungen räddat mig till livet. Jag prisar honom undergivet, så länge puls och hjärta slår. Mitt ord är inte överdrivet. God gärning för all tid består.
Villon är åter i Paris. Där börjar han sitt arbete med det stora testamentet. Till skillnad från det lilla testamentet är det nu en man märkt av livets baksidor. Med tortyr, kalla fängelseceller, vilt levande och ständigt kringflackande som fattar pennan. Han är 30 år gammal. Hans närmaste vänner har avrättats och kokilarderna jagas allt hårdare av ordningsmakten. Han sållar och ordnar bland sina strofer, förnyar och lägger till i sin allra sista vilja. Han fortsätter att testamentera högt och lågt. Till kompanjonen och utkiken vid inbrottet i Sorbonne, Guy Tabaret, som sladdrat och skrutit på fyllan om kvartettens bravader och sedan förhörts av polis, skänker Villon ur sitt bibliotek boken om Hinhåles fjärt. Och till en vakt och torterare i fängelset, denne horbock enligt Villon, skänker han orientalisk ingefära som kommer att få blodet att spränga hans task. Blandat med utdelandet av Villons kvarlåtenskap inlämmar han ett flertal ballader. Bland annat om Tjocke Margot, om Paris kvinnor och om hjälmbärerskans råd till glädjeflickor samt en ballad till sin mor. När Robert Louis Stevenson, författaren till bland annat Skattkammarön och Dr. Jekyll and Hyde, skrev en essä till en utgåva av Det stora testamentet 1917, konstaterade han frankt:
"Jag måste erkänna att jag nästintill ångrar att jag började skriva om detta ämne. Inte enbart på grund av att texterna slår mig som alltför pittoreska, utan därför att jag betraktar Villon som en dålig person. Jag såg inget förutom konstnärlig ondska."
Nästa gång Villon ger sig till känna är när han och en kamrat hamnar i slagsmål med ett par skrivare. Han kastas återigen i Châtelet-fängelse. Och nu ligger han mer risigt till än vanligt. Guy Tabaret, den försupne pratkvarnen, har nämnt Villon som en av inbrottstjuvarna i Sorbonne. Villon döms till döden via hängning. Till slut ska Gallibacken få om sin efterlängtade son. Men för en tredje gång lyser Villons lyckliga stjärna över honom, då han benådas åter igen. Men på grund av sin förfallna karaktär och som notorisk återfallsförbrytare döms han till 10 års förvisning från Paris. Den 5 januari 1463 slår fängelseportarna igen bakom honom. Och han är återfri, men förskjuten. 32 år gammal vänder han antagligen för sista gången ryggen mot sitt Paris och ber sig ut på Frankrikes landsvägar. Vart de för honom är okänt. Efter det lämnar Villon inga fler spår efter sig, varken i form av fräna verser eller i ordningsmaktens arkiv. I efterhand har det spekulerats om han till slut fick snaran lindad runt sin hals. Andra påstår att han dog gammal och bortglömd. Men vad vi vet är att Villon lämnade efter sig versrader som kom att överleva århundraden efter hans försvinnande. Gangsterpoetens testamente.
Ur Det stora testamentet. I unga år jag inget skydde, på varje buskrog var jag gäst. Till så en dag min ungdom flydde, den flydde från sin egen fest. Fast ej till fots och ej till häst, nej, plötsligt som en sky försvann den, när jag behövde den som bäst, och inte tar jag kvar i handen. Och ingenting jag har att vänta, jag saknar glädje, mynt och vett, jag har ej inkomst eller ränta, det är vad som med mig skett. Och illa har jag mig betett, svart som mullbär, sämst bland likar, förnedrad om ett bröd jag bett av dem som hånfullt mig bekikar. Åt jorden lämnar jag min kropp, som maskarnas aptit ska reta. De som får mig att äta upp blir sannoliken inte feta. Det ska då alla helgon veta, kom bärare och skynda på. Av jorden är vi, plär den heta, till jorden ska vi återgå.
Du har hört Litteraturväven avsnitt 4 om François Villon, ett poddradioprogram från Oxelösunds bibliotek. Text och inläsning av mig, Jonas Ståhl. Villons dikter lästes av Dick Lundberg och är tagna från Axel Österbergs översättningar med vissa omarbetningar, utgivna av Fabel och Fibs lyrikklubb. Nästa avsnitt av Litteraturväven handlar om Richard Wright, Vit terror, svart tragedi.